Välkomna till Nyheter idag-podden och idag gästas vi återigen av den frihetliga socialdemokraten och riskkapitalisten Jan Emanuel Johansson.
I en helt vanlig podd, du hade ju haft en sån här ljudeffekt med applåder och grejer. Jag tycker inte det här är okej.
Ja, det är, vi kör ju jävligt punk här, alltså det här ska ju liksom bara snabbt
spela sig. Men kan ni applådera då? Sådär. Så, nu känns det bättre. Ja, vi kör.
Hem och hyra avslöjar hur privata aktörer tar ockerhyror av Malmö stad för att ordna boende åt hemlösa. För en lägenhet med en hyra på 5079 kronor tar lägenhetsföretaget APTS ut en hyra på 41 850 kronor enligt Hem och hyras granskning. Lägenheterna hyrs ut per dygn och boendet ska vara tillfälligt, men det står 90 000 personer i bostadskö i Malmö. Och Hem och hyras granskning visar att många blir kvar i de dyra lägenheterna. Två exempel de visar så är det ju folk som har bott i de här lägenheterna i över ett år. Och i, den ena familjen hade ju då kostat Malmö stad över en halv miljon då för boendet. Jan Emanuel Johansson, varför blir det så här? Varför uppstår den här situationen och varför betalar Malmö stad så oerhört mycket?
Ja, det är en mångfacetterad problematik. Det vi gör först och främst är att vi slår mot konsekvenserna. Det är att det blir ju lätt så när man agerar först och tänker sen. Det är en av delarna. En annan del det är att Malmö stad är en usel uppdragsgivare. Det ska jag inte liksom, det får ju inte bara falla på Malmö stad, utan det är väl snarare att kommuner generellt kanske skulle behöva lite hjälp när det kommer till upphandlingsförfaranden och också hur man konkurrensutsätter på ett sätt som blir positivt för kommuninvånaren. Det är två saker. Ja. Och det är väl kanske också de som är tydligast i det här fallet. Det är ju, ja, uppdragsgivaren har ju inte skött sig helt enkelt.
Mm. Som du säger i inslaget så är det ju bostadskris även i Malmö då. Och det gör ju då att Malmö stad blir desperata. Men vad man undrar är ju varför de visar alla pengar, det är ju inte så att pengarna går direkt från 5079 kronor i hyra till, och så hyr APTS det för det och sen tar ut 41 850, utan de har ju lagt på lite grann, de går till hyresvärdarna, lägger på lite grann, kanske betalar 10 000 och sen lägger de på sitt.
Men varför ska vi stanna vid, och ska man säga, resonera kring konsekvenserna av en tokighet, det vill säga att man först säger att det finns utrymme för alla och sen så kommer man på att det fanns inte utrymme för alla och sen bara, oj, ska alla ha lägenheter också? Det är ju ett problem i sig, men det kanske behövs ett eget utrymme för att resonera kring den delen, för att det är ju ett problem för alla större städer och med den migrationspolitik som vi har fört, att man faktiskt på riktigt inte har tänkt, man har inte planerat, utan det, några har bestämt att så här gör vi och sen så blev det ganska dåligt. Det är en sak. Om man nu tittar på just problematiken kring boenden, då kan man ju ställa sig en fråga. Om den här driftiga entreprenören, om han lyckas hitta, om han nu hittar de här lägenheterna, så det betyder att lägenheterna finns. Han får ju de facto hyra dem för, nu slängde vi ur oss en siffra på så här 7000 kronor, och sen så hyr han ut det för 45. Då kan man ju fråga sig, vad är det som gör att staden då, med som förfogar över enormt mycket arbetskraft, jag tror att det finns en hel del, jag ska inte säga outnyttjat, men man skulle kunna säga så här, med stor sannolikhet så finns det ett kapacitetsutrymme inom Malmö stad. Klart att de skulle kunna ha funnit de här lägenheterna om man hade engagerat sig. Den andra delen är att hur, så som man frågar får man ju också svar. Här står det ju, nu ögnade jag bara, så jag ska inte säga att jag sitter på några fakta som ingen annan sitter på. Men däremot, så som jag läste i texten, så står det också att man har ju då vänt sig till den här entreprenören. Om man vänder sig till den här entreprenören och säger så här, har du några bostäder? Så kommer han ju såklart hitta de här bostäderna och sen hyra ut dem. Frågan är då, varför vänder man sig till just honom? Hur kommer det sig att man inte har gått ut brett med en upphandling? Då kommer de säga, jo men det har vi gjort. Ja, vad då någonstans? Och då kommer de säga, med stor sannolikhet på kommunens hemsida eller liknande. Mm. Man vet att det finns väldigt många stora aktörer i Malmö som bygger hus, som hyr ut hus och som äger hus. När man går ut i en sån här upphandling, då ska man ju skicka ut information till alla som jobbar med fastigheter i Malmö och säga så här mycket kan vi betala per lägenhet. Det vill säga x antal tusenlappar mer än vad man brukar kunna göra eller vad de får normalt. Det kommer ju betyda att de definitivt kommer säga absolut har vi lägenheter för ni pröjsar mer. Mm. Och då kommer ju vän av ordningen säga men det är ju jättetossigt. Då slår man ju sönder den normala konkurrensen för att då kommer ju staden in och betalar mycket mycket mer. Och då skulle jag säga, ja men det är ju precis det vi gör. Och om man då ska sätta två onda ting mot varandra så är det ändå bättre då att man pröjsar 10 000 kronor mot normala 7 än 45. Det är ett av stegen. Det riktigt normala, det som hade varit om vi hade liksom varit funktionella, det var ju att man informerade de här personerna som söker bostad, som självklart ska stå i bostadskö som alla andra, att vet ni vad? Malmö i det här fallet, liksom Uppsala, liksom Stockholm, liksom många andra större städer, det kommer inte funka. För det finns nämligen inga lägenheter. Däremot så finns det lägenheter där, och så finns det lägenheter där, och så finns det lägenheter där. Det kan vara i Siggefor eller Bladåker eller någonstans. Och det kommer ju, de kanske många andra tycker att, men varför det? Jo, för att där finns det lediga lägenheter och där kan man hyra för marknadshyror. Men ska inte vi få bestämma var vi ska bo då? Jo, om du själv hittar en lägenhet i Malmö så är det klart att du ska få bo i Malmö. Men om du kräver att någon annan ska hjälpa dig med det här boendet, då måste du också kunna säga att där finns det ledigt och där kan du bo. Mm. Det riktigt, riktigt kloka. Och nu kliver vi in på lite av en... Nu tar vi i lite grann. Men jag tror att det är en jätteviktig sak att resonera kring. När vi kommer nu till människor som är nya och kanske i Sverige och som kanske också söker asyl och som inte riktigt vet hur det här kommer bli, så finns det ju också möjlighet att vi bor i Europa. Det finns länder i Europa där man skulle kunna köpa boenden väldigt billigt. Alltså så som är väldigt billigt. Det hade varit det absolut klokaste. Det vill säga att det här är ju en förhandling mellan europeiska länder. Och om då vi vänder oss till något hyfsat närliggande land, som bevisligen är så pass nära så att det kommer väldigt många människor ifrån det landet hit och gör olika saker. Där skulle man kunna till exempel köpa boendeplatser långt, långt mycket billigare. För så kan man ju säga då, men vadå, ska de bo liksom i så här gruppboenden eller? Ja, nu gör man ju så att nu hyr man ju boenden på hotell i Sverige. Då kan man väl lika gärna hyra liknande boenden i ett annat närliggande land för en extremt mycket mindre summa under en period av när man ska se om var den här personen ska ta vägen längre fram i livet.
Du föreslår helt enkelt att vi ska flytta över flyktingmottagningen till ett land som till exempel Bulgarien.
Bulgarien skulle kunna vara bra. Bulgarien skulle kunna vara ett av de länderna som man definitivt skulle kunna ha ett samarbete med.
För Bulgarien ska ju tydligen vara, det har jag hört då flera gånger, att det är ett land som förlorar, som tappar folk, invånare, och därmed borde ha jättemycket lediga fastigheter.
Ja, nu vet jag att du ställer den här rent provokativt, föreslår du Bulgarien, för att Bulgarien är ju ett land som kanske inte alls är speciellt sugen på just den här formen av samarbeten. Men däremot så finns det väldigt många andra länder runt omkring oss som man skulle kunna ha ett sådant samarbete med, som skulle kunna vara fungerande. Och då kan man säga, men hur tänker du då? Jo, ponera då att du reser ifrån andra sidan jorden. För att du så här, det finns, tror jag, människor som reser av ekonomiska skäl snarare än av flyktingskäl för att söka sin lycka någon annanstans. I det lägger jag ingen värdering. Jag hade troligtvis gjort samma sak själv om jag var i ett sånt land. Men om man då vet att jag kommer hamna i ett annat... Ja, vi hittar något exempel sen. Så det här kan vara ett bra exempel som land. Så tror jag också att det kommer bli en helt annan form av strömningar. För att de människorna som verkligen, verkligen behöver hjälp för att de flyr undan ett krig, de vill ju just komma till fred. De är ju inte så jätteintresserade av, tror jag, att det är just det där landet. Utan de vill vara någonstans där man inte blir mördad, våldtagen, sönderslagen. Och det kan man erbjuda i samtliga europeiska länder. Och där skulle man kunna göra till en mycket, mycket bättre, mycket mindre peng. Och det ger rent utilitaristiskt vid handen att vi skulle kunna hjälpa så många fler människor som verkligen behöver hjälp. Nu är det absolut bästa med att man hjälper på plats förstås, men när nu kommer till de här flyktingströmmarna, så då skulle man kunna göra på det här sättet för att kunna göra det väldigt mycket bättre.
Mm.
Och där skulle, nu har vi kommit ganska långt ifrån just Malmö, men jag tror att man behöver komma ganska långt ifrån Malmö för att, vad ska man säga, i realiteten förebygga det här problemet.
Ja. Chang, ditt gamla högerspöke. Det var ju så att privata initiativ i välfärden skulle bli billigare och bättre. Så hur förklarar du det här?
Då får man zooma ut lite och titta på ett litet bekymmer med den representativa demokratin. Politiker väljs på 4 år. De har inte incitament att tänka längre än 4 år. Så att då försöker man göra beslut som är här och nu kan så att säga betala sig politiskt, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Att det ska bli en kickback här och nu. Att planera 10, 15, 20 år framåt i tiden, det gynnas väldigt sällan. Då uppstår också de här väldigt konstiga situationerna. Man står här och nu och vill, Sverige bygger inga murar, man vill dra på sig en gloria på huvudet och allting. Men man tänker inte på konsekvenserna några år framåt, för då kanske det inte är jag som sitter vid makten, då kanske det är mina politiska motståndare. Mm. Varför ska jag kratta manegen och göra någonting som är bra som de sen får stå och ta cred för?
Mm.
Så därför blir det ett väldigt kortsiktigt tänk. Det är klart det funkar med upphandling och hela den biten, låta privata aktörer göra saker. Det är inte där felet sitter, det är beställarna. Det är på den sidan, det är planeringen bakom som oftast brister väldigt hårt.
Mm.
Det går alldeles utmärkt att konkurrensutsätta saker och få det till billigaste pris. Men vi har en logik i medier som gör det, som vill alltid skylla saker på att titta, oj det här blev jättedyrt och det här fungerar inte, kolla det privata företag. För det finns en populism i det där som media inte kan låta bli att köra med. Men ja, i regel hade det blivit minst lika dyrt, om inte ännu dyrare, om samma saker skulle drivas i offentlig regi.
Till och med nyheter idag, tack vare din röda skribent Johannes Nilsson, har ju dragits ner med den här vänsterpopulismen.
Ja, det är klart att man ska inte utesluta att det också finns människor som vår gäst här som roffar åt sig och blir oligark på de stackars proletärernas bekostnad. Men i stora drag så skulle jag ändå lägga ansvaret på beställarsidan. Du har ju såklart när du köper saker, alltså om du som privatperson har ju ansvar över vad du konsumerar och köper. Om du väljer du att handla av maffian, ja då hjälper du dem samtidigt. Är du
I det här fallet, om man nu ska se till roffarmentalitet, så är ju liksom hela, om man nu ska vara lite krass, vilket jag tror det kan vara sunt att vara ibland, så hela det kapitalistiska systemet, om vi nu vill ha det, så får vi nog leva med att när man pratar om att roffa åt sig, ja det är ju liksom så här, hur stor del av den här kommersiella kakan kan man ta i en konkurrenssituation? Sen kan man tycka att begreppet roffa, det låter ju vulgärt. Ja, det tycker jag också. Jag tycker inte man ska roffa kapitalism, och vad är det för någonting? Ja, jag skulle ju säga att allting som är konkurrensutsatt, där kommer ju alla som vill vara med i det här göra vad de kan för att få så stor del av kakan. Ofta så blir det liksom genom priskrig eller liknande. Men det man har misslyckats med här, det är att få igång priskriget. Hur kan man ens på en sån, alltså när det inte är någon komplicerad del när man pratar om bostadsmarknaden. Så okej, vad är det vi ska få tag i? Ja, men vi ska boende så här stort yta för så här många personer. Det är inte komplicerat. Jag tror bara att hade man bara fått ut en vanlig upphandling och där man inte hade inskränkt sig till Malmö, utan att faktiskt säga okej, hur gör vi för att fixa de här bostäderna? Lägsta pris, bästa, vad det nu må hända vara, som man då önskar sig utöver. Och i det här fallet så fattar jag det som att det var inte mycket till tillsyn eller sånt där som behövdes, utan det var just boendet.
Mm.
Om man då gick ut nationellt bara i Sverige och sa, vem kan ordna så här och så mycket bostäder till det här priset? Ja, jag hade hoppat på direkt. Och jag skulle kunna få fram en hysteriskt många bostäder. Inte i centrala Malmö. För där tycker inte jag att det är liksom inte en mänsklig rättighet att få en schysst lägenhet centralt i Malmö eller ens i Malmö. Men däremot så ska man ha rätten till, till tak över huvudet. Men det kan man ju faktiskt få på flera andra ställen än just Malmö.
Jan Emanuel, du är ju inte bara roffarkapitalist utan du har ju varit kommunpolitiker i många år i Norrtälje. Hur såg det ut med upphandlingar när du var inom kommunpolitiken i Norrtälje? Kunde du bidra med dina erfarenheter där?
När jag kom in i fullmäktige i Norrtälje så skilde sig ju mina erfarenheter av att driva bolag nu och då. Jag hade ju något bolag eller ett par, men jag sitter ju inte alls på de erfarenheterna som jag har nu. Och jag jobbade, det var just inte upphandlingsdelarna som jag jobbade på, och de delarna som jag verkligen kunde redan då. Om man såg till exempel vård och omsorg, så där var jag ju jävig, så där kunde jag inte göra någonting i min egen kommun. Ja. Däremot så var jag väldigt tidigt ute när det gällde att hur man med enkelhet skulle kunna sänka socialnämndernas kostnader till kanske hälften. Just när det gällde hur man ska, när det gällde HVB-kostnader och vårdbehandling för unga människor med missbruk och social problematik. Genom att man förköpte x antal platser, för att anledningen till varför platskostnaderna springer iväg på vård- och behandlingsplatser, det är att ibland, nu drar jag bara till med en siffra för att exemplifiera. Ponera att du har 10 platser. Har du 5 stycken inskrivna då, så då går du liksom lite back. Har du 7 stycken inskrivna, ja men då har du nog break even. Har du 10 inskrivna, då går det jättebra. Om man visste att man skulle fylla de här 10 platserna, då skulle du kunna i stort sett kunna sänka platskostnaderna. Kanske inte till hälften, men väldigt mycket billigare. Och sen så tog man in x antal utförare som sa att så här, det här vill vi ha utifrån er. Och de här platserna köper vi på så här lång tid. Väldigt, väldigt enkelt. Men ja, man gjorde faktiskt så här. Och det här är ju också lite skojigt. På 80-talet. Fram en bit på 90-talet också. Då gick kommunerna ut och tokköpte, förbeställde så här årsbasisplatser. Man hade tomma platser. För man tänkte så här att, ja, utifall att det kommer någon och behöver vård. Men då går det åt andra hållet. Då köpte man ju och låg liksom med ännu värre kostnader genom att hålla tomma platser. Så det gick ju att göra när man gjorde det helt galet. Då ska man ju kunna göra likadant, fast man gör det på ett väldigt klokt sätt istället.
Ja, det är ju någonting som vi som det händer att man uppmärksammar också, att till exempel en kommun då har köpt ett hus som sen inte används för till exempel flyktingmottagning. Och det här är ju en fråga om att liksom upprätthålla resiliens, men det är ju lätt att det blir liksom galet hur man än gör, så att säga.
Ja, kommer jag blottlägga min trasproletära bakgrund om jag nu säger att jag inte, jag förstår ju utifrån vilket sammanhang du använder begreppet, men jag vet nog inte riktigt vad det betydde. Sänker jag garden för mycket nu? Jag har ju redan fått den här roffarkapitalismsmockan.
Borde du inte gått ut gymnasiet? Eller borde du inte gått ut grundskolan i alla fall?
Att vara roffarkapitalist betyder inte nödvändigtvis att man är bildad. Så oroar det inte.
Nej, okej.
Vilket begrepp var det du... Jag har inte heller gått ut.
Jag kan inte ens pronunciera vad du just tycker.
Resiliens.
Resiliens, precis.
Ja, men det är ju den här liksom, motståndskraften och the wiggle room, så att säga, som man har
i olika... Då drog jag till med någonting anglosaxiskt istället för att återigen så hälla lite salt i mitt obildade sår. Tack.
Hörru, jag hoppade också av skolan innan den var klar, så att jag är lika mycket trasproletär som du här.
Fan vad härligt. Då är vi... vad säger han då, bilhandlaren? Är du också trasproletär eller är du...
Och jag?
Ja.
Jag är ju judesigenare på landsbygden, så jag är lite allt möjligt. Både luffare och dräng och jag vet inte allt vad fan jag är.
Gammal strohandlare.
Dräng betyder ju att då skulle du jobba, och det vet jag inte om du har gjort någon gång.
Nej, det är sant. Jag överdrev jag lite.
Uh-huh.
Ja, nej, men det är väl... Jag vet, alltså det är så... Ja, jag vet inte, fan.
Ja. Jag kan inte låta bli att jag tycker lite om dig ändå, trots att
jag beklagar som du är.
Ja.
Men de pratade ju i alla fall med den här Patrik Persson hette han, tror jag. Jag kanske borde kolla upp så att jag inte sitter och
ja, men han som har tagit uppdrag ifrån kommunen.
Ja, precis. Ja. Och han säger ju sen i slutet av granskningen att han tycker att nej, men det kostar så här mycket.
Han vill ju motivera utåt, ja, varför han tar, för han vill ju inte se ut som en totalt jävla vidrig människa, vilket han gör ändå.
Jag citerar honom direkt. Vi håller hög nivå och följer regler vad beträffar brand och säkerhet och personal är drivna. Sen är det ett konstant slitage på inredning och mycket administration och logistik med gäster som flyttar och språk som ska tolkas. Det är svårt för mig, då tänker jag, aha, om en invandrarfamilj är bostadslös så drar de genast på sig en extra kostnad på 500 000 per år. Varför gör inte jag det?
Jag tror att två saker. Först så tror jag nog att dömas den som dömas bör. Om vi nu ska liksom, om vi nu sitter här, jag skulle inte säga att han är en vidrig människa. Jag skulle säga att visst, man kan nog få honom att framstå som en vidrig människa. Det är ganska enkelt rent massmedialt. Men vad är det som gör honom mer vidrig än beställaren i så fall?
Exakt.
Vad är det som gör att utföraren som blir ombedd säger hej, vi vänder på det. Ska vi testa att vara så här jätteärliga. Vi frågar dig chans. Okej. Okay. Skulle du kunna tänka dig att vara en mellanhand och tjäna i det här fallet då mellanskillnad mellan 7000 och 45000 kronor varje månad utan att ha någon större här får du ett erbjudande och det kommer troligtvis rulla här under ett par år. Du skadar ingen. Du gör det liksom enligt annan konstens regler och lagar. Och det är faktiskt en kommun som efterfrågar det som du levererar. Skulle du säga så här: nej, vet du vad? Jag tar bara 8000. För jag är ju lojal med Malmö stad. Ja. Eller?
Chang, ut med språket nu. Du som satt på din höga häst.
Kan jag kasta ut en fråga här? Jag håller på att svara på ett mejl samtidigt.
Ja, men skulle du tacka nej till det här erbjudandet som Patrik Persson fick då om att göra 500% profit?
Det beror ju på om jag kan leverera efter beställarens kravprofil.
Ja, men alltså, det är bevisligen så gör det ju det som är,
ja,
det
är, det som är grejen med det här. En grej här att kostnaden drar iväg. Det kan ju också vara att beställaren lägger på en kravprofil på saker som är väldigt onödigt. Krav som du normalt inte har. Som också gör att kostnader drar iväg. Är det sen också så att det är speciella krav som inte så många kan leva upp till och allting. Då tar de i extra marginal. För det ger ju dem en särposition på marknaden. Och då blir saker mycket dyrare. Poängen med offentlig upphandling är det ju att standardisera upphandlingar. Och att låta så många som möjligt vara med och buda. Dels kan man få ner priset lite, men också undviker man korruption, att en beställare bara gynnar en polare eller något och sen ger pengar tillbaka under bordet eller bjuder på någon grisresa utomlands eller vad det kan vara för någonting. Så det finns flera skäl till att vi har den här lagen om offentlig upphandling och det här förfarandet.
Men hade du tackat nej till det här kommersiella erbjudandet, det vill säga du är med på den här upphandlingen som har varit och du ropar hem det och du gör då den här, jag vet inte vad hans marginaler ligger på, men jag tror att de är ganska bra. Alltså du tar den här mellanskillnaden och tjänar det in i ditt bolag, ja, fullt lagligt, och det hade liksom, ja, skulle du bara nej, jag är lojal med Malmö stad framför allting annat.
Jag är väl inte lojal med Malmö. Jag skiter så ett stycke i hela jävla Malmö.
Ja, det vill säga du hade definitivt sagt, ja, alltså, för helvete tar jag den delen.
Innan jag blev en professionell näthatare så hade
kan
jag
du inte bara säga ja eller nej på den här frågan? Du låter precis... för fan, du låter som en sossepolitiker,
ja, i, men...
trängd i så här lokaltidningen.
Det kom från rätt skön. jag ville komma till det att jag har faktiskt gjort en del jobb på offentlig upphandling tidigare när jag hade egen entreprenadfirma. Så jag har varit i den situationen själv.
Ja, och det gick ganska bra.
Jag gjorde flis och in i helvete. Ända
ja, bara... men du ser. Alltså, så tror jag, nu kommer min så här, nymoralist, nej, långt därifrån. Men nu kommer min lite så här värdemässiga kontenta då. Jag tycker vi ska passa oss för att döma den här snubben. Det han gör är att han agerar på en marknad. Han gör en skitbra affär. Han skulle kunna säga så här: nej, jag vill inte tjäna så mycket pengar. Jag vill ge tillbaka dem till staten eller till kommunen, till det offentliga. Men hur många människor på riktigt hade gjort det? Och det är det som är så lätt att sitta liksom vid köksbordet och säga: åh, vilket jävla svin, tjänar så mycket pengar. Om du hade haft möjligheten att göra precis samma sak själv, hur hade du då agerat? Jag tror att det finns en mikroskopisk del av den svenska befolkningen som skulle säga nej, för det är ju inte okej, okay, jo, schysst var det, för att det är ju alla lagar och regler är uppfyllda. Ja, men det är en marknad för den här, det han säljer är efterfrågat. Utan det skulle vara någon så här egen moral att jag skulle kunna sälja de här sakerna billigare för att någon annan skulle liksom få det bättre. Applicera det tänket på hela samhället. Applicera det på så här: hej, asfaltsläggare, kolla deras marginal. Ska de så här, när de vunnit upphandlingen, så här: ursäkta staten, kan inte vi få lämna tillbaka 16 miljoner för att det blev en marginal för oss, och det tycker jag inte är så rättfärdigt. På riktigt. Alltså vi måste på riktigt resonemang. Liksom.
Ja, framförallt så skulle jag väl tänka att om jag gav tillbaka pengarna så skulle de ju bara slänga dem på nästa välfärdskapitalist som kom, uppenbarligen.
Ja, eller man behöver nog inte vara välfärdskapitalist för att få pengar i slängda i ansiktet av kommunen. Problemet med kommuner, det är just den inkompetensen som uppvisas gång efter annan i samtliga former av upphandling. Det har inte någonting med om du gör en profit på välfärd eller på asfalt eller på sängar eller på städning. Utan problemet har ju varit att kommuner gör det ganska dåligt. Både i sitt utförande och det de köper in.
Men det finns en annan poäng här också. Om du sitter som tjänsteman på en kommun och ska göra en upphandling och du får olika prisalternativ. Tjänstemannens incitament är inte samma som en privatperson ska hyra in en snickare till huset. Som en privatperson, och det är dina egna pengar, eller om du är företagare och använder företagets pengar som du själv har fått jobba ihop, är du förbannat jävla noga och kollar vad du faktiskt får för pengarna. Men sitter du som tjänsteman på en kommun, då är det skattepengar, det är någon annan som betalar. Det är inte din plånbok det svider i. Plus att incitamenten är att du får regler uppifrån från politiskt håll. Så de har ännu mindre koppling till det här. Och då kan det sväva iväg på ett helt annat sätt. Men sorts logik som aldrig skulle liksom fått ett utrymme på en normal liksom fri marknad.
Jag tror att du har helt rätt med tillägget i att incitamentet för en tjänsteman på kommunen, det är att inte få skäll.
Exakt.
Helt att rätt. Inte bli uthängd eller att inte göra fel. Incitamentet är inte så här att för det där, shit vad du tjänar pengar åt kommunen, vad duktig du är. Det är ungefär som skattemyndigheten. Det är ju inte så att man får det här med ett diplom ifrån skattemyndigheten och säger: fy fan vilken jävla skattebetalare du är. Fan, du är en av de bästa i Sverige, vi älskar dig. Men däremot så här: okej, det här avdraget är på 22 kronor, vad tog jag vägen? Det finns bara möjligheten att få själv, ingenting annat. Och det är klart att den incitamentstrukturen inte är bra. Det, tittar man på forskningen så vet man ju att så här, straff, hur fan funkar det då? Jo, dödsstraff har vi kommit fram till att det funkar ganska bra, för att då slutar de ju bråka liksom. Men alla andra former av straff, liksom, hur har det gått? Nej, så där faktiskt. Alltså när det kommer till att få människor att agera i en incitamentstruktur, då är det faktiskt belöningarna som får människor att fungera. Mm. Och det glömmer man ju definitivt bort på så många delar in i samhället.
De belöningarna måste ju liksom samtidigt kopplas till prestation då.
Men självklart. Alltså alla former av belöningar som inte har med direkt prestation att göra, det är ju inte belöningar. Det är ju någonting destruktivt. Det är ett sätt att förstöra människor å andra sidan. Får du en belöning för någonting som inte är bra, då fortsätter du att göra det som inte är bra. Det är ju precis vad liksom dina receptorer kommer berätta för dig att göra.
Ja, men om vi ska sammanfatta så, vad som brister är ju alltså incitamentstrukturen, men då också kunskaperna inom kommunerna på hur man gör en bra upphandling som får ner priset och skapar kvalitet.
Ett problem skulle ju vara att när de då upphandlar om att få in upphandlare, så kommer de ju troligtvis misslyckas med den upphandlingen också. Det ligger lite i sakens natur, och det är ett problem. Men absolut så är det där man måste se över. Alltså hur har man lyckats göra så dåligt trots att man är en kommun? Det måste gå att göra bättre. Sen så är det, så om man nu ska komma till någon form av kontenta, hur löser vi problemet? Så tycker jag att ja, man måste våga titta lite utanför. Efterfrågan ska inte bara vara i Malmö, utan den ska vara först nationell, men sen också europeisk. Alltså, det här kan låta som att nu hittar du, det där säger du väl bara. Nej, titta, om vi nu, vi tittar på Rumänien. Om vi skulle lägga ut den här upphandlingen till Rumänien när det gäller stora delar av boenden i väntan på ett beslut. Till exempel, även kanske direkt vissa delar då som nu Migrationsverket arbetar med. Vad skulle våra kostnader landa på? Då skulle jag säga, men inte kan du väl tänka, du tänker väl ändå inte ens i de fruktansvärda banorna att du då ska liksom lägga ut det här på ett annat land? Jo, vi är i Europa, vi är lika sinsemellan länderna. Om du nu som sagt var flyr ifrån ett krig för ditt liv med din familj, alltså då skulle jag ju vara ofantligt tacksam över att få komma till Rumänien. Och få ett boende på den rumänska landsbygden, skulle jag bara, fuck, jag fick elever och nu är jag här, det är fantastiskt bra. Varför? Men det är liksom, vi tänker inte ens i de banor, utan bara, nu är vi i Malmö, då måste vi ha en lägenhet efter svensk standard i Malmö, det ska kosta jättemycket. Men det behöver inte vara så.
Med de orden tar vi och avrundar dagens avsnitt, och tack så mycket för att du hade tid att vara med oss än en gång, Jan Emanuel Johansson.
Tack själva.